Podplay. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Kick and Rush. Idag så har vi med oss Andrei Arshavin här på länk för att helt enkelt ta reda på vilka medlemmar som kommer att vara med idag. Vi har ju haft vi har ett upplägg här där vi har flera olika medlemmar som är med från tid och otid, och vi ska helt enkelt bara ta reda på vilka det blir som är medlemmar idag. Välkommen hit, Andrei.
Thank you.
Skulle du kunna liksom, ja, presentera här vilken är första namnet på som du drar som får medlem i dagens avsnitt?
In first ball I read Oscar Brostrom.
Ja, men han har inte jobbat här på typ 5 år och inte varit med i podden sedan dess. Så du får nog testa någon annan, tror jag.
In second ball Sebastian Macho.
Ja, nej, men han är ju inte riktigt aktuell för det här avsnittet eller den här podden längre heller. Kan du ta en tredje, tack.
In third ball Carl Juborg.
Ja, men han var ju inhoppare en vår typ 2013.
Ja, nu... In fourth ball Martin Henius.
Ja, men nu får du faktiskt... Nej, det här går inte. Vi får ta om allting. Det blir ju något form av systemfel här. Det är någonting med, ja. Bryt, tack. Här sitter man ensam i en kub som om det vore Musikhjälpen utan hjälp. Eller musik för den delen. Så det är Musikhjälpen utan någonting. Men jag heter i alla fall Pontus Weinemo och är någon form av... programledare kanske jag får bli idag då för Kick and Rush. Med mig på länk Petter Landén.
Stämmer. Det börjar bli liksom en sån här härlig, jag tänker att det kanske ska bli min nya så här poddpersona. Att jag är ute liksom i ur och skur. Och inte bara pratar om fotboll utan även vilket väder det är. Då kan jag berätta att jämfört med förra veckan så är det 22 grader varmare när jag är ute idag.
Så det är sån här någon form, istället för att som en väderpresentatör som någonstans beräknar vilket väder det ska bli, så kör du den där efterhand som berättar det här är vädret det var igår när vi spelade in den här podden.
Ja, exakt. Beroende på när den klipps och läggs ut så är det liksom en väldigt inaktuell väderrapport.
Det är väl en affärsstrategi som ingen annan har testat. Men jag hoppas inte att TV4 snor den.
Det är en hål i marknaden. Det är bara väldigt oklart hur stor marknaden är.
Gigantisk skulle jag säga. Ja, men du kanske kan bli våran väderkorrespondent på länk, åtminstone säsongen ut.
Ja, alltså det får bli så. Expressen lokaler har ju lite samma grej som i alla fall där vi på sporten alltid suttit som kasinon i Las Vegas. Man har liksom ingen klocka eller några fönster. Man vet aldrig vad klockan är.
Det är ju perfekt. Så då kan du ju liksom...
Och, ja, exakt, man vet inte vilket väder det är, man vet inte vad klockan är. Man vet bara att man har deadline.
Ja, och den är ständig.
Ja, exakt.
Ja, så du blir någonstans min personliga rapportör över vad det är för väder ute. Och det känns väldigt givande, ja, för alla lyssnare.
Jag är en modern, omodern fröken nu. För att du skulle ju kunna bara rådfrågarna i din telefon.
Ja, men det känns fel.
Du väljer den omständiga grejen att ringa mig och spela in en podd för att veta vad han är för väder.
Det tycker jag låter som en nytänkande, ny modell. Här är vi idag. Nej, men vi är ju mitt uppe i den kanske mest hektiska perioden i Premier League-schemat för säsongen. Det är ju matcher hela tiden. Allting är förlegat. Alla slutsatser man kan dra är ständigt inaktuella. Vi har ju haft en helg med massa matcher som man knappt minns att de har varit, för att det var matcher igår också. Och så är det matcher idag och det är matcher imorgon. Och sen är det väl match varje dag resten av våra liv tills det är uppehåll och man dör för att det inte är några matcher. Men så vi tänker väl att hålla på och dra slutsatser av allting som händer kanske vi inte gör nu. Utan vi kommer helt enkelt att göra så att vi kör ett långt jävla nyhetssvep helt enkelt.
Ja, vi pratar ostrukturerat om fotboll, vilket egentligen är liksom Kick and Rush riktiga tagline. Vi har bara aldrig kört den ut.
Nej, precis. Och det här blir lite transparent eftersom det är du och jag som kör och det blir lite rogue, inte Jocke, men jag kan styra. Så då får det bli så här.
Ja, ni får hålla till godo, ni som lyssnar. Ni som orkar, ni får hålla till godo.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. svep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain.
VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, så det kommer bli typ så här 40 miljoner pling. Och så säger vi någonting om det som vi plingar för, typ.
Ja, exakt.
Så kan jag få ett litet pling? Vi kan ju åtminstone ta avstamp i det som hände igår. Nu spelar vi in på onsdag, och igår tisdag då så mötte ju Manchester City Leeds och vann med 7-0.
Ja,
ja, Petter, ta vid.
Ja, min första tanke var så här. Du ska få en sån här Filip och Fredrik, allt eller inget från jag av får vi se vad de får svar på den. Och då lyder frågan så här. Gick Leeds alltid ner sig mot storlagen? Eller känns det bara så?
Oj, både och, eller? Min spontana känsla att jo, men det känns nog som att det är så. Men det är ju också så.
Ja, det beror väl på hur stort perspektiv vi tar på det egentligen. Men för min känsla var så här, alltså, det man har fast i minnet, givetvis då igår, hur de blev fullständigt manglade av en, alltså, City-maskin som, det är liksom läskigt för alla andra, men det börjar nästan ut att faktiskt ha repat sig från sin skada. Det är obehagligt om man inte är Manchester City. Men det är ju igen också Uniteds 5-1-seger i början på säsongen. Men jag kollade så här förra säsongen, för jag tänkte då måste jag ha blivit massakrerade då. Och då blev de förlorade inte en enda hemmamatch mot eller Big Six-lagen. Och slog dessutom City på 1-1.
Oj. Vilket dåligt minne jag har.
Ja, men jag blev också alltså, rejält uppriktigt chockad. Att säga, nej, men det kan ju inte stämma. Alltså, det kan ju inte finnas en chans att det var så. Men, jo. Nu ska vi säga, jag har en faktiskt... Manchester City, detta är liksom hemma. 1-1 mot City, 0-0 mot Arsenal, 0-0 mot Chelsea, 1-1 mot Liverpool och 0-0 mot Man United.
Det är fan imponerande ändå.
Och då är frågan egentligen, ska man dra slutsatser om... Det ska vi inte göra, det har vi redan sagt. Men nu ska vi dra slutsatser. Ska man dra slutsatser om City efter den här matchen, eller ska man dra slutsatser om Leeds?
Ja, helst Leeds, tänker jag. Spontant, eftersom City-slutsatserna är ju att jo, men de vinner med 5-0 varannan match, och varannan match kanske de har svårt att vinna med 1-0.
Ja. Slutsatsen man kan faktiskt göra med City är att det är sånt här som tar tyst på narrativet City behöver en anfallare. Och det är ju skön arbetsro för City, men sanningen är att de skulle vara bättre än anfallare i många matcher. Just den här gången behövdes det inte, för att jag tycker att Bielsa... Jag fick lite frågor på Twitter om det var säsongens insats av City, det här. Det tycker jag inte. Första halvlek mot Liverpool, 2-2. Första halvlek i 4-1 mot Brighton och egentligen 1-0 mot Chelsea borta är alla bättre prestationer. Jag tycker att Leeds befinner sig just nu faktiskt ett lite prekärt läge. För att Bielsa är ju liksom, han är ju liksom inte bara ett hipsterval, utan han respekteras ju enormt av liksom några av fotbollens mest liksom namnkunniga och kända. Pep Guardiola är ju liksom ett fan, och det ser faktiskt ut som att City ställde upp med Bielsa 3-3-1-3-formation typ igår. Som någon typ av hommage där lärjungen dödar mästaren. Det finns nog någon litterär liksom, liknelse att göra där. Men Leeds har 2 segrar på typ 17 matcher den här säsongen eller någonting.
Ja, det är...
Och det är typ samma Norwich, Watford och Crystal Palace. Jag kollade innan. Det har det liksom nått en vägs ände. Att det egentligen kört det här liksom manskapet bestående av Stuart Dallas, Luke Ayling och andra mediokra spelare i liksom väggen. Och att det bara kommer att kalkulera härifrån. Vad tror du?
Ja, alltså säsongen började ju tufft liksom, och sen så kändes det som att Leeds spelade upp sig och spelade ut sig och var på väg åt något annat håll, men det är klart att det här är ju en det här är ju en total mangling, och någonstans så säger det någonting hur man var förra säsongen i den här typen av match jämfört med hur man är den här säsongen. Det är klart att Leeds är ett lynnigt lag och allt det har varit det, men det kanske är lite mycket så att man helt enkelt har spelat slut på många av de här spelarna.
Ja, alltså så det är ju en fotboll som kräver så här jättemycket. Alltså en form av både taktisk kunnande och fysisk och tekniska färdigheter. Liksom, man tror ju igår att, alltså det så spelar ju Bels alltid, men för mig blev det väldigt tydligt med det här liksom man-markeringsspelet. Liksom de hade satt en gubbe på Rodri för att hoppa lite motspel därifrån. Alltså City löste det på det så här, du vet, det är nästan fotboll är för enkelt om det ska gå till så här, att Rodri bara tog två steg åt sidan, fyllt på, den kommer ner och hämtar boll, pang, pang, och så jag plockar.
Ja, hur underskattad är Rodri egentligen?
Är han så underskattad längre? Alltså det är möjligt att jag som följer väldigt mycket City-konton är färgad av det, men nu tycker jag att det är väl ganska enhälligt, om man ska säga, tillsammans med N'Golo Kanté och Fabinho, så är han väl tveklöst liksom ligans bästa hållande mittfältare. Tycker jag att propagera helt klart för att han ska vara topp 5 i världen, tycker jag.
Ja, det menar, men är den allmänna åskådningen det? Alltså han är ju, ja, jag tycker väl kanske att han är ligans bästa mittfältare, åtminstone på det han gör. Han är ju, det är svårt för mig, alltså jag skulle inte vilja byta bort Fabinho mot någon, men jag har svårt att, jag inte ens jag kan säga att Fabinho är bättre än vad Rodri är, för det är han liksom inte. Klart det finns vissa delar av spel där han är bättre, men Rodri är ju en bättre fotbollsspelare, tycker jag.
Ja, men så här då. Alltså, grejen är att om man ska börja liksom göra den här typen av jämförelse, jag tycker att den bästa mittfältaren är Bernardo Silva, alltjämt. Han hade skadekänning igår, så han visade liksom inte upp sig någonting. Men sedan över hela säsongen så är det ju bara Mohamed Salah som är bättre än Bernardo Silva i typ världen. Ja, bättre än Mark kanske. Men det är typ där vi är. Vad ska jag säga? Men tittar du sex då? Nej, det är klart att det verkligen går att göra ett case för att Rodri är bäst på något sätt. Där jag tycker att Fabinho är ju med, alltså lite mer lik då typ Fernandinho eller N'Golo Kanté, att det är lite mer duell, lite mer stora ytor, så är ju Rodri, det blir jämförelse, men det är ju mer Busquets lik liksom.
Ja, men Rodri är också fantastisk på att bryta spel och tackla och vinna tacklingar och vinna nickdueller. Han är perfekt i ett pressspel. Liksom. Jag tror han vinner dubbelt så många nickdueller som Fabinho till exempel. Och dubbelt så hög success rate i dem. Det är ju en jävla fördel att ha en sån sittande mittfältare när man har en sån press som City har.
Ja, tveklöst. Jag bara menar att jag tycker att de är lite olika typer.
Absolut.
Där Rodri är lite mer så, alltså för det han hade problem med i början, kändes det som att han skulle ersätta Fernandinho, bara att han försökte göra det Fernandinho hade gjort. Det som Kanté och jag tycker Fabinho gör bättre, att löpa mycket väldigt stora ytor med egentligen alltså sin fysiska närvaro där, eller vad ska man säga, alltså sin löpkapacitet. Så Rodri har ju alltid kunnat se väldigt ganska trög och trubbig ut. Men nu står han ju alltid rätt och då vinner han ju varenda duell, för att han är stor, han är stark. Och så har han ju den här lite magiska färdigheten att han alltid har tid på sig, känns det som. Han får inte bort en boll, han får alltid tid att ha tid med bollen. Det är ju sånt som man inte fattar hur det går till eller hur svårt det är, för att man själv liksom står på mitt på fotbollsplanen och det kommer gegenpressande spelare mot en liksom. Jag kan inte tycka, det har ju blivit tydligt hur viktigt Kanté är för Tuchel Chelsea, så i någon slags MVP-diskussion så kanske Kanté fortfarande är högre, men det är ju marginellt, alltså. Han ska ju vara med i en diskussion, och huruvida fotbollsvärlden ser det så, jag tycker det är så svårt i och med att jag är färgad av alla City-konton jag följer.
Lätt hänt ändå.
Ja.
Nej, men han är
tycker du då?
Jo, nej, men jag tycker att han är fantastisk. Och att det bara finnas någon form av, ja, men att han, ska man göra en lista idag på de fem bästa spelarna i Premier League den säsongen, så då skulle jag fan ha honom med där. Jag tycker att han har varit Att han är otroligt bra.
Vilka fem är det då? Salah, Silva, Rodri.
Ja, bra. Där. Nu satte du mig på pottan. Ja, jag tycker väl att Rhys James och Trent har väl någonting att säga till om i den.
Ja.
Fantastiska. Conor Gallagher är ju nästan där och liksom ska utmana. Mason Mount kanske.
Ja.
Men
Mount kom igång lite för sent för att vara helt där igen. Jag tror om 5-10 matcher kanske man omvärderar det, men han är, annars håller jag med. Jag tycker att det har visat sig nu när Kanté har varit borta vad han betyder för Chelsea. Och att han fortfarande håller en sån löjlig kvalitet.
En sak som jag reagerade på i matchen igår. Jag kollade på skottkartan efteråt. Och City får alltså till 17 skott i offensivt straffområde.
Ja,
innanför.
Jag såg att Duncan Alexander och Sailor på Twitter skrev att City hade 11 skott mer i matchen än bara toppen han hade i september.
Ja, men det är helt otroligt vilka otroliga, från vilka lägen man också lyckas skapa de här skotten. Det är en sak att dra iväg 25 skott på en match, det kan ju hända liksom. Men att 17 av dem är i offensivt straffområde, det är ju häpnadsväckande. Det är ju helt brutalt.
Ja, jag menar, så City är ju brutalt bra fotbollslag. Och det är ju liksom, när saker och ting liksom kommer samman som de gör en sån här dag, så finns det ju egentligen, det är ju egentligen bara typ Liverpool och Bayern München som slår City då, eventuellt liksom. Kanske Chelsea också, men alltså, det är ju sen, alltså jag blir mer såhär, men fan, Leeds är svagt alltså, och det är sönderkört, och det var liksom 3 dagar efter match mot Chelsea, samma lag på banan. Spel, alltså det blir en dålig start. Det är ganska mycket faktorer som spelar in på något sätt. Alltså, det är ju svårt att bortklara 0-7 där om man tappat en del stolthet längs vägen. Men alltså, det är en match där City egentligen gör allting rätt och Leeds bara är bedrövligt.
Ja, jo. Och det känns lite som att det händer ibland med Leeds.
Ja, och det händer ibland med City. Alltså, grejen är att lika briljanta som City ser ut när det klickar, lika trubbigt ser de ut när det inte gör det. Det är rätt intressant med City att du kan veta 5 minuter in i matchen ungefär hur du kommer sluta, nästan alltid. Alltså, om man som jag tittar så pass mycket på det som man gör, så man vet, alltså jag såg, du vet, i premiär mot Spurs. Man kunde säga, eller ja, där var det. När de inte fick in bollen efter 20 minuter så visste man att nu kommer de falla här. Eller Champions League-finalen mot Chelsea var en sån match också. Alltså, man bara säger att det här kommer aldrig gå vägen. För att det klickar inte. De är lika liksom, lika briljanta som de kan vara, lika frustrerande är de ibland, för att det finns liksom bara ett sätt att göra saker på.
Manchester City and Mr. Hyde.
Ja, ganska svag, men det låter som någonting de själva skulle kunna använda faktiskt.
Ja, ikväll då, onsdag, ska Arsenal spela match i fotboll, tänkte jag säga, mot West Ham väl. Och man gör det utan den före detta kaptenen Pierre-Emerick Aubameyang, som nu alltså har blivit av med kaptensbinden och som inte är med i matchtruppen på grund av disciplinära anledningar. Och allting man hör och läser kring det här, så handlar helt enkelt om att han inte kommer i tid.
Nej, precis.
Det här är ju ganska anmärkningsvärt.
Ja, alltså det är både anmärkningsvärt liksom, eller framförallt är det anmärkningsvärt dåligt av Pierre Aubameyang. Alltså, vad håller han på med?
Ja, så han är ju en vuxen person, får man ändå säga.
Men
han har alltså haft problem med det här hela sin karriär. Thomas Tuchel berättade ju tidigare att Aubameyang hade, när han var tränare i Dortmund, och hade Aubameyang, så det gick liksom inte att att hantera honom för att han kom för sent alltid. Så de började ju säga till honom att träningarna började tidigare än vad de gjorde. Och då kom han ändå typ 5 minuter sent. Men att det var liksom deras sätt att hantera Aubameyang var att ja, men vi säger att det började tidigare. Att han har ett sånt problem med att komma i tid. Men de lyckades inte hantera det. I Arsenal har de inte lyckats med det. Nu senaste var ju att han åkte och hälsade på sin sjuka mamma i Frankrike. Han fick dispens för det.
Ja.
Och sen kom han inte hem i tid. Vilket kan vara någonstans förståeligt. Men att det ska bara vara en del i rad. En försening. Liksom.
Ja, men, och grejen är att där kan man ju också gissa då, i och med att liksom, han inte kommit hem i tid, att det inte har kommunicerat på ett vettigt sätt från Auba heller. Alltså, det känns ju inte som att det finns någon välfungerande kommunikation mellan honom och Arteta slash Arsenal, i och med att problemen är ständigt återkommande.
Ja, men det som är så konstigt, för Arteta sa ju typ för 4 veckor sedan att Aubameyang är en fantastisk, hans arbetskapacitet på planen är exceptionell, vi har ett fantastiskt samarbete och att han har ju bland annat så, när Arsenal vann FA-cupen så tryckte han ju upp replikor av trofén och gav till alla i truppen, så han har ju så på många sätt verkar han ju vara en, liksom en ganska bra kapten, alltså en godhjärtad och liksom välvillig kapten, men att det är just de här förseningarna som, och vilket är helt sjukt när du är en vuxen professionell fotbollsspelare som är en av de bäst betalda i hela Premier League, att inte lyckas då kunna komma i tid.
Nej, vet du, en sak som jag inte har tagit upp som ändå är en faktor i ekvationen, han har ju jättesnabba bil, alltså gyllene Lamborghini, tryck på gaspedalen.
Ja, men det är så galet. Jag läste att en gång när han kom för sent i våras, då var det för att han var ute och tatuerade sig.
Ja, det kan kanon.
Ja, det är...
Ja, men sen, om jag bara får backtracka till det jag Teta sa, så är det så här. Ja, det sa han säkert. Och det är klart att det finns korn av sanning. Alltså, Auba kan ju jobba hårt på fotbollsplanen. Det har vi sett liksom. Och jag tror att han kan, alltså, spelmässigt lead by example på något. Det kan jag tänka mig en liksom lite yngre Arsenal-trupp att det skulle kunna funka när han väl är där. Men alltså, samtidigt, vad ska Arteta säga i exakt publik sammanhang? Det var så här, någon från Daily Mail sa, hi, Tom Shepard, Daily Mail. Please tell us about your relationship with Aubameyang. Well, to be honest, Tom, he's wacko. Can't get here on time. Absolutely mad. Buys really posh cars and drives them around to show off or something. Alltså, det är så svårt. Vad ska jag tänka säga? Det är klart att alltså, utåt så måste han ju keep up appearances tills det som nu inte funkar längre.
Ja, det är sant. De har ju tidigare i höst har de plockat bort hans liksom inför varje hemmamatch i matchprotokollet, så matchprogrammet, så har man ju haft The Captain's Word, och då har han haft en kolumn där han har skrivit, men då fick de ta bort den för att han var för opolitlig att lämna de här kolumnerna, så de har liksom fått stryka hela den. Alltså, det är helt sinnessjukt att det här, vi pratar om en vuxen människa, alltså det är inte bara så att han är typ 23 och vuxen, utan han är ju 32 och vuxen. Det är en...
Ja. Nej, men jag menar, alltså det någonstans borde det väl vara liksom ganska, alltså fog för ganska ordentliga böter med tanke på vilken lön han sitter på. Det är ju ett kontrakt han har. Alltså, vilka arbetsgivare som helst i världen har väl rätt att kräva att du är i tid till ditt arbete om inte, alltså, om det inte finns skäl att komma sen.
Ja, och framförallt i dessa tider med restriktioner och pandemi och allting, där det blir ännu viktigare. Och det finns tydligen då 4 stycken publika företeelser där han har brutit mot olika regler. Men då vet man ju bara, hur många kan det vara som inte har kommit fram till ytan? Det är ju garanterat inte alla liksom som har kommit fram. Så...
Nej, det känns som att mörkertal på fuck-up-bygghet är liksom ganska stort.
Men vem blir kapten i Arsenal nu då?
Ja, så det blir väl tyvärr Kieran Tierney, eller?
Ja, jag vet inte. Spelar han tillräckligt mycket?
Ja, alltså Arsenal hade väl Thomas Fernandes som kapten i 2 år, men han låg på topp av 14. Så det har ju inte varit något krav innan.
Men vem ska vara kapten då?
Det... men jag vet inte. Alltså på riktigt nu så ge det till någon som älskar oss. Alltså, liksom på riktigt. Ge det till Emma Smith Rowe eller Bukayo Saka. Ge det till någon som kommit igenom akademin som personer som Arsenal verkligen som klubbmärket betyder någonting för. På allvar. För att, alltså, vilka är de senaste kaptenerna? Det är Auba, Trumpelle,
Kalichaka. Jag har en liten lista här.
Ta listan, jag vill höra.
Det här är alltså Arsenals senaste kaptener. Det börjar med William Gallas som blev, ja, men han blev ju avtagen kaptensbinden efter att han sågade sina lagkamrater i pressen.
Då gick, han var väl dessutom invävad från Chelsea då? Eller
ja, absolut. Och sen gick han till Spurs.
Ja,
på free transfer. Kaptenen efter Gallas var ju Fabregas som tvingade sig bort från klubben.
Ja, just det.
Då gick kaptensbinden över till Van Persie som ju också tvingade sig bort från klubben till Manchester United.
Ja, exakt.
Sen gick den till Vermaelen som låg på ett operationsbord och under sin tid som kapten startade 42% av sina matcher. Vilket ju ändå är 42% ändå mer än man tänker.
Nej, det går inte. Alltså det måste vara träningsmatcher och typ bara rena, alltså träningar. Inräknat. Så mycket spelar inte på Vermaelen.
Det blir värre här, för kaptenen efter Vermaelen, det är ju faktiskt Mikael Arteta. Han startade 8% av sina matcher när han var kapten. Tror du att det var illa? Okay, ja. Vill du veta hur många matcher Mertesacker som var kaptenen efter Arteta startade? 6% av sina matcher som kapten.
Okej, ja.
Och efter Mertesacker gick binden över till Koscielny som också tvingade sig bort från klubben.
Det var riktigt smutsigt,
ja. Och efter Koscielny, som ändå var ett, där och då kanske var ett ganska bra val, för han hade varit där länge.
Ja,
han var...
det var det. Det var ju väldigt många, inklusive vår gamla kollega Sebastian Mattsson, som var heligt förbannade på Koscielny för hur han agerade.
Ja, han var ju ganska älskad där i klubben.
Ja, verkligen.
Ja, Koscielny, han lämnade ju över sitt kaptensarmband till Granit Xhaka, som, och där vet vi alla vad som hände, som då lämnade över det till Aubameyang, som inte riktigt hann och hämta den, för han kom för sent när han skulle hämta binden.
Men vem var det som var innan Gallas då? Alltså, vem var den sista vettiga kaptenen?
Det har jag tyvärr inte listan på, men man kan väl dra till med en gissning kanske att det skulle kunna vara någon ganska bra, eller?
Ja, precis. Alltså någon riktig Wenger trotjärna typ liksom.
Ja.
Hur kan man inte komma på en enda vettig?
Ja, men det kanske kan ha varit... vad kan det ha varit? Henri eller Vera eller?
Ja, precis. Det måste ju ha varit någon sån. Alltså, Sol Campbell, Vera, Henri. Alltså, precis.
Ja.
Man är osäker på långt bak i tiden man är med Gallas. Alltså jag kan inte riktigt pinpointa åren.
Det var 2008, det var Henri som var kapten innan Gallas. Gallas
ja,
var...
Men det är ju perfekt. Alltså Henri var ju liksom... Han var ju en given ledare i det. Ja. Det är ju perfekt liksom.
Ja, men det gick från Tony Adams till Patrick Vieira till Thierry Henry. Och sen har det ju bara gått ut för. Det är ju nog tre superstarka kaptener på rad. Och sen... Godnatt.
Ja. Ja, nej, och nu är det ju liksom när man synar truppen så är det så här, ska man, ja men då får man ju ge det till Kieran Tierney som kan vara ute i få kläder fast det är kallt.
Men kommer han ha på sig kaptensbinden då? För den kommer ju värma hans...
Nej, alltså den värmer ju för mycket. Han kommer ju bara tatuera in liksom. Med, alltså inte tatuera in, kommer rispa in med kniv för att visa hur hård han är.
Ja.
Gud vad jag är trött på honom. Ja, men alltså för att det finns ingen annan riktigt given ledare typ.
Vet du vad som kommer hända?
Nej, tell me.
Det kommer ju visa, det blir någon skada eller någon som, typ de kommer ge den till Bukayo Saka som typ tvingar sig bort till City.
Ja, just det.
Det är inte otänkbart i alla fall. Och sen Nej. Så kommer kaptensbinden hamna hos Aaron Ramsdale, för han skriker så mycket. Som en ledare ska.
Ja, men exakt. Alltså, jag har också tänkt att Ramsdale är en sån som kommer liksom sätta binden hos. Och det känns ju inte rätt. rent allmänt så tycker jag att de flesta målvakter är ju totala psykvall och ska inte leda lag. Det finns undantag såklart.
Men det här är inte ett undantag.
Nej.
Juris är ett ganska bra undantag, tycker jag.
Vem då?
Juris.
Ja, Juris, jättebra undantag. Buffon är väl ett jättebra undantag. Ja. Alltså Alisson känns ju lite så här statsmannamässig också.
Verkligen. Men sätt den inte på Thibaut Courtois. Det gör du bara inte.
Nej, eller Jordan Pickford, eller Ederson, eller Joe fucking Hart. Det största psykot i par skor. Alltså, det är en stark åsikt jag nyss kom på att jag hade. De ska inte vara kaptenerna. Nej, alltså, och det finns ju liksom ingen annan i Arsenal. Egentligen ska de bara säga, men vi har avvecklat kaptenskapet. Vi har tre stycken språkrör, en för varje position. Liksom. Inte målvakten. Målvakten givetvis undantaget.
Första klubben som har språkrör istället för kaptener.
Ja, nej, men alltså, jag tror att med tanke på deras track record så måste de ju modernisera sig. För att det är ju bara liksom, det är ett sätt att dödsdom på honom nu. Det är som du säger, sett honom på Saka så är han ju klar för sitt i sommar.
Ja, det är han. Grattis!
Ja, tack.
I Tottenham så spelar man inte fotboll just nu. Där är halva truppen så gott som... De spelar åtminstone inte fotboll. Manchester United, inställda matcher. Petter, får vi se någon fotboll i jul?
Alltså, det finns väl någon typ av anledning att känna oro ändå, va? Alltså, jag hade ju i min föräldraledighets... det vakuum man befinner sig i intellektuellt och nyhetsuppdateringsmässigt så hade jag ju missat inför City ett bedrövliga resa till Leipzig för att avsluta den Champions League-gruppspelsmatchen att de skulle spela inför tomma läktare i Tyskland. Och jag var bara såhär, gud, Leipzig har ju ännu bekare Champions League-publiken vad City har. Det är inte en skäl här. Och sen insåg jag att, nej men vänta nu, nu börjar lockdownen igen. Och alltså, en sak som gör att man börjar oroa sig är ju att det här har gått väldigt fort nu i England. Liksom. Från att allting var som vanligt till att det finns ett uppfattat match för att vi vet inte när de ska komma tillbaka och spela igen. Och i takt med att allt man läser är att läget blir allt mer prekärt. Alltså, det kan gå ganska fort till att annandagsmatcherna bara blåses av samtidigt. Eller det känns som jag har i alla fall. Vad tror du?
Ja, nej men det är väl börjar väl närma sig. För det är ju inte bara i England. Eller inte bara, i Tyskland har man ju då stoppat folk från att komma in på läktarna. Och i England så ställs matcher in på grund av att lag har stor smitta i truppen. Och nu har det kommit in att, eller uppgifter om att de har blåst av afrikanska mästerskapen i januari. Det är ju såklart... bra rent att Salah och Mané inte åker iväg. Eller vi får se, det här är ju bara uppgifter än så länge. Men det verkar ju som att de har flyttat fram det på obestämd tid. Och betyder det att det är i mars är det väl inte jättebra. Mitt uppe i ett Champions League-slutspel och så vidare. Men det mesta tyder väl på att de kanske inte kommer att klara av att spela det just nu.
Och så... Nej, och sen är det ju frågan om det inte är i mars de flyttar det till. Frågan är om de ens kan flytta det till sommaren, för då ska ju vissa av de spelarna alltså spela över sommaren och sen spela VM i november, december. Jag är tveksam till att om det skjuts förbi mars att det kan spelas överhuvudtaget faktiskt.
Ja, det är väl känslan hos mig också. Det känns väl som att man kan nog inte heller skjuta. Jag har svårt att se att klubban ska släppa sina spelare också mitt under våren. Och där kan det nog bli stora problem. Och nu ska man ju kompensera Kamerun för att det blir uppskjutet, ryktas det om. Och då kan det vara så att man helt enkelt väljer att blåsa av det helt och hållet.
Ja. Jag läste någonstans, det är lite galet också just det här att afrikanska mästerskapen är att jag sa att de hade 20 gånger mindre revenue än EM. Nu är det ju liksom den lilla biten kapitalist i mig som finns, men skulle de inte tjäna på talet vart fjärde och maxa, eller?
Jo, kanske det.
Nej, fan be.
Men vet du vad,
så mycket.
De skulle kunna slå ihop sig med de övriga liksom, konfederationerna och så kör man var fjärde år med från alla världsdelar. Liksom. Man kanske kan lägga det typ i Katar eller någonting. På vintern.
Ja, just det. Ja.
Det är bara en tanke.
Det är inte helt dumt faktiskt. Jag tror jag hade tittat.
Det händer ju även saker rent... lagstiftningsmässigt i Premier League. Vi har ju ett lag som har ägare från Saudiarabien som heter Newcastle som har fått...
Fy fan. Skurkstaterna.
Fy. Usch. Det gillar du inte. Nej, men... Nej. Men när de kom in så valde Premier League-klubbarna att införa någon form av temporär ban på att man inte fick ha sponsorer som var kopplade till, till ägare, till de som ägde klubbarna. Och det var ju Newcastle såklart emot. Manchester City också emot det, av naturliga skäl.
Ja, men det var väl nog bara för att nyansera debatten, tror jag. Att det inte skulle vara 19 mot 1, utan att bara liksom... Ja, jag tror inte det fanns så mycket egennytta där, utan bara liksom att typ väldigt schysst.
Och lite moraliskt så där, man ska stötta de små och sådär. Förstår.
Ja,
förstår.
Exakt.
Ja. Nej, men nu har ju den banen har blivit uppluckrad. Det finns nu ingenting som stoppar en ägarfamilj eller en ägarorganisation att investera pengar i klubben de äger. Det finns
här,
ju någon.
Och här kan vi bara föreställa er, så här långt som vi kommit till berättelsen, tänk er framför nu Noah Bachner med så här Looney Tunes dollartecken till ögon. Det är där står vi nu.
Där står vi nu. Och då kommer männet in. Då har ju då de övriga 18 Premier League-klubbarna, alltså inte Newcastle City, kommer överens om att jo, så kan vi ha det, men de investeringarna måste vara marknadsmässiga. Ja. Och vad det innebär...
Och här kan ni då se Noah Bachners haka falla orimligt långt ner och slå i backen.
Mm. För det här är ju inte helt okomplicerat. Det är ju inte så att...
Vad innebär det?
Vad innebär marknadsmässigt? Ja, exakt. Vad innebär det? Det vet man ju inte riktigt. Det som har kommit fram är väl att det kommer sitta någon form av oberoende inom citationstecken. Någon oberoende person eller personer som kommer sitta i Premier League-ledningen och då acceptera eller neka olika typer av sponsorskap. Man vill ha större kontroll på vilka som ska finansiera klubbarna och då gör man på det här sättet. Bland annat då så kommer man kräva total transparens i alla finanser kring klubbarna. Till exempel så hade ju Mancini hade ju en lön från Manchester City och sen hade han en lika stor lön från Al Jazeera. Och den typen av transaktioner ska tydligen då inte få finnas längre, utan man ska kräva total transparens. Hur man nu ska, det är inte en anledning till att man vet att Mancini hade extra lön var ju för att det kom fram i de här Football Leaks i Der Spiegel. Så jag vet inte riktigt hur man ska liksom kunna kräva den här transparensen om det ändå går att mygla via någon form av Caymanöarna-avtal.
Nej, men alltså det är ju som vi var inne på, den där liksom uppköpet från Saudi och nu kanske blir klart att alltså det känns liksom hopplöst att liksom en till, om vi ska uttrycka oss milt, moraliskt tveksam investerare kommer in i en Premier League-klubb, så kan ju alltså dagens medvetenhet och det motstånd från både liksom supporterhåll och faktiskt andra klubbar, obs, sitter inte inräknat, leda till att det faktiskt blir förbättringar. Att alltså alla Premier League-lag är nog liksom bägna att fuska lite för att få ett så bra och gynnsamt läge som möjligt. Men i och med att det finns så den möjlighet till ekonomisk doping som finns i Citys ägarskap, Newcastles ägarskap, Chelseas ägarskap och så vidare, att de andra klubbarna kan göra avkall på de små fördelar de skulle få av rådande läge för att sätta stopp på dem. Och att, du vet, det blir liksom en motrörelse på pendeln. Om man är positivt lagd skulle man kunna våga hoppas på det, i alla fall.
Det tror vi på, va?
Ja. Jag är lite uppgiven där. Men det finns någonting i detta som ändå gör mig liksom lite glad, att det finns någon typ av motrörelse, att det inte bara är så här smile and wave boys.
Ja, det enda negativa är att det finns ju, det är inte så att man, hela den här rörelsen kommer ju inte från någon form av moralpredikan. Det är inte så att man vill få till de här förändringarna för att man vill ha en bättre värld eller för att det ska bli mer rätt. Alltså det är ju bara för att de rika klubbarna inte vill att de eller att andra klubbar ska kunna bli lika rika. Alltså det är ju Liverpool, Manchester United och Arsenal som helt enkelt vill stoppa andra klubbar från att bli lika bra. Och då någonstans så faller hela den här. Men det är klart, det finns en positiv del i det, men man vill ju ändå vara lite cynisk, va?
Ja, nej, men liksom här är väl... Ja, nej, det är inte riktigt ändamålet till medlen, utan medlen gör att man inte tänker på ändamålet.
Ja, men precis. Ja, det läste någonstans om att det här då kommer innebära att för vad marknadsmässigt kommer betyda, då fanns det någon form av gradering att de kommer inte kunna, Newcastle inte kommer kunna få sponsorer som är liksom mer värda än vad Everton, Aston Villa, West Hams sponsorer är. Liksom att det är den, högre än så får de inte gå. Men de får jättegärna kliva förbi Norwich, men de får inte gå förbi Everton. Hur man kommer fram till det här vet jag inte, men det är något åt det hållet verkar det
bli. Ja, det är väl kortsiktigt så finns ju liksom en rimlighet i den här typen av i det här regelverket för att se till att det liksom inte blir så här, ja, nu har vi fått det här indiska telekombolaget att betala 31 miljarder pund liksom. De tror verkligen på att exponera sig i Jordiland. Men långsiktigt så kommer det krävas att för att det inte ska bli ännu mer superliga än vad det redan är, att klubbar kan växa. Liksom. Att det inte är så här att säga att Everton skulle nå framgång på ett organiskt sätt. Det kommer de inte göra så länge de har Rafa Benitez vid rodet eller Bill Kenwright i styrelsen. Men att deras marknadsvärde i världen skulle öka, att det skulle inte stoppas då av någon sån här Premier League-tribunal som säger såhär, fast ni känns mer Brentford. Liksom.
Ja.
Ja, det kommer ju inte hända tyvärr. Alltså, man vill inte vara Miguel Delaney tråkig, men
det är
ibland har han poänger. Ja, ibland har han poänger. Det ska även jag tillstå.
En annan lite sorglig nyhet som har skett här mellan matchandet. Kunna gå er och avsluta karriären, Petter?
Ja. Det kom ju egentligen uppgifter för ganska länge sedan efter att han fick problem med hjärtat under en match. Att han hade bestämt sig på läkarens inrådan att avsluta karriären. Och nu hölls presskonferensen där bekräftade det. Aguero i tårar inser att det inte går att fortsätta längre. Och jag skrev det på Twitter också att han är den största i City någonsin. Han är liksom innehavare av klubbrekordet i mål. Och han är liksom konstanten egentligen genom alla framgångsåren i modern tid. David Silva skulle man kunna göra argumentera för är den bästa fotbollsspelaren. Vincent Kompany, den största ledaren. Jaya Touré är kanske det mest sevärda. Kevin De Bruyne, det mest kompletta. Alltså det går verkligen att föra fram de argumenten. Men när man kommer tillbaka till att Aguero är konstanten. Han är liksom segerreceptet. Trots skadeproblem så är han i liksom 10 års tid en maskin. Bara en hänsynslös målmaskin. Kapabel att producera egentligen helt själv från ingenting. Tillsammans med liksom de största i alla fall modern Premier League-historia, den bästa avslutaren där var. Behövde egentligen ingen yta alls för att nästan så toffligt rulla in en boll. Ja, hans största förbannelse, det har vi varit inne på innan så vi ska liksom inte upprepa oss för mycket, men i ett slags berömmelseperspektiv var ju Agueros förbannelse 2. Ett, att han är ju lite grå liksom. Det är inte den här liksom bröstet utåt som Thierry Henry, att han spelar med den typen av elegans. Eller typ Mohamed Salah, att han är en hel kontinents största stjärna. Aguero var ju alltid på något sätt till och med som argentinare ständigt i skuggan av Messi. Och att det var ju Manchester City han blev klubblegend. Hade Aguero representerat Liverpool, Manchester United eller Arsenal så tror inte att någon egentligen hade tvekat att sätta honom liksom topp tre, typ Premier League historiskt bästa anfallare, eller topp fem åtminstone.
Absolut.
Alltså ibland så man kan slå knut på sig själv liksom, när man ska sätta såna här listor, att här, alltså Thierry Henry i sina bästa stunder fullständigt ostoppbar. Luis Suarez kanske liksom den absolut sjukaste högsta nivån man sett. Mohamed Salah idag mer liksom extravagant och ändå en maskin. Alan Shearer liksom totalt målrekord. Men Aguero i 10 års tid gjorde det som bara fotboll går ut för, att göra mål. Och han gjorde dem på alla sätt. Och alltid. Och det går liksom inte att bortse från det på något sätt. Där är han helt jävla otrolig. Tack.
Ja, jag håller ju honom som Premier Leagues bästa spelare under sen 2010. Och jag ser ingen anledning till att någon annan egentligen ska peta ner honom därifrån, av de som har spelat i alla fall. Han var ju under så lång tid så fantastisk, och på egen hand vann han titlar. Det är det inte många som gör liksom.
Nej.
Och det är ju men det är ju han kommer väl för alltid att hamna i skuggan av Messi, och han kommer alltid hamna i skuggan av den där mer extravaganta spelartypen eller mer flärdfulla personen. Han hamnar liksom i skuggan av Carlos Tevez på något sätt, för att Tevez var mer flamboyant. Han hade ju
verkligen. Förlåt, fortsätt.
Ja, nej, jag vet inte vad jag skulle säga, men någonstans så är en som fotbollsspelare så på något sätt så blir han ganska enkel att glömma bort, för att han var en ganska blek person liksom.
Ja, men exakt.
Men som fotbollsspelare så är det ju, för mig så har jag jättesvårt att se någon spelare sedan 2010 som skulle peta ner honom från att vara den bästa.
Ja, nej, men där får man ju återigen liksom så här prata. Jag tycker det går att föra fram att David Silva kanske är liksom, kanske egentligen var ännu mer. Alltså han var så genial liksom, mycket han gjorde, så att jag var det över lång tid också. Luis Suarez högsta nivå som vi har varit inne på där, 13-14. Ja, är ju liksom, alltså det är så bisarrt att det är svårt att, alltså där kan vi verkligen prata om någon som vann på egen hand på något sätt. Men det var ju också, alltså Luis Suarez, som man räknar med hans Barcelona-tid, så kanske han är minst lika bra, kanske bättre under 10-talet. Men det är hårklyveri i Premier League-sammanhang. Nej, jag kan inte se någon större i alla fall. 10-talet får man ju säga är Manchester Citys. Och konstanten i alla framgångar var Aguero. Och det är väl någonstans talande att till och med när han liksom var på dekis så sitter jag ju nästan liksom, det var 1,5 miljoner för Harry Kane eller så ingen alls, och då valde de liksom ingen alls, för att det går liksom inte bara att sätta in någon och ersätta Aguero. Inte ens en Aguero på dekis liksom.
Nej, och med det så stänger vi väl den här boken för den här veckan.
Ja, vill du ha en sista väderuppdatering eller?
Ja, gärna. Vad har vi för?
Ja, blött. Ja. 7 grader. En lätt bris.
Ja.
Det vill säga att det är en 5 sekundmeter ungefär från väst. Ingen nederbörd. Men ganska snart solnedgång, så jag ska skynda hem. Så att jag inte... 92% luftfuktighet känns det som också. Jag bara höftar.
Ja, men jag känner att jag har jättebra koll nu på hur värdet är där ute. Utanför den här musikhjälpen minus musikhjälpenburen.
Just det.
Så tack.
Tack. Pontus?
Ja?
Tar vi något slags juluppehåll här nu, eller?
Det är väl, återstår väl att se, helt enkelt. Vi återkommer helt enkelt.
Ja, det är ett löfte vi verkligen kan hålla.
Det lovar vi att hålla.
Se podden som inställd tills den inte är längre.
Mm. Mycket bra löfte.
Bra. Tack för att ni lyssnar, hörni.
Adjö.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.